Har du skrattat idag, Henrik?
Ja, det har jag nog gjort, tror jag.
Ja, ja. Men du inget du minns?
Nej, all skratt är inte sådär minnesvärt. Det finns det här vardagliga lite grann.
Vad brukar du skratta åt?
Ja, det är nog lite olika situationer. Jag tror att jag skrattar väldigt mycket när jag pratar med mina nära anhöriga. Ja. Då skrattar vi ofta.
Ja. Mm. Ordvitsar?
Ja, ibland.
Mm. Mm. Jag tänker att det är svårt att göra en ordvits till en språkvetare.
Ja, men det går.
Ja.
Ja, så man kan ju alltid försöka.
Mm. Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Jag satt med min snart 7-åring och byggde en rymdbil i tekniklego. Och då var vi ganska koncentrerade. Jag vet inte om du har byggt tekniklego, men det är väldigt många delar.
Okej, nej, jag har inte gjort det.
Nej. Så då satt vi där och var så koncentrerade. Och sen skulle vi plötsligt sätta på väldigt många hjul. Det var så, oj vad många hjul. Och då började jag sjunga. Nu är det jul igen.
Mm.
Och då skrattade han så oerhört mycket,
ja,
åt detta.
Ja.
Och vi hade så kul åt det. Och då, det är också det att jag sa att sjuåringar, i alla fall min 7-åring, de älskar ordvitsar.
Ja, men de upptäcker liksom olika samband i språket då, som, mm, de inte hade, som de inte visste så att säga, men de upptäcker det.
Ja, jag, ja, får ju liksom ordvitsar varje dag från honom.
Ja.
Än den här är det ju mycket just nu. Sen får man ju samma hela tiden som man, ja, lär sig dem. Vilket djur vaknar tidigast?
Nu säger jag.
Piggsvinet.
Mm.
Ja, så här håller han på hela tiden.
Ja.
Men det, du tror att det är för att de upptäcker språket på något sätt?
Ja, alltså, ja, språket har vi ju för många olika saker. Men en viktig sak man har språket till, det är att leka och, ja, ha roligt. Och att upptäcka det. Jag menar, tänk på alla människor som håller på med korsord och pyssel och mm, olika knep och knåp liksom, som har med språk att göra. Det gör man ju långt upp i åldrarna. Det är någonting som vi gör för att det är roligt. Det är underhållande helt enkelt.
Och idag ska vi prata om när språk är roligt.
Ja.
Vi har fått en fråga från lyssnaren Alex som är jättelång, men den handlar om...
Är det Alex som är lång?
Vi har fått en fråga från Alex som är jättelång. Ja, det började kul det här.
Ja.
Vi har fått en jättelång fråga från lyssnaren Alex, oklar längd på Alex.
Mm. Mm.
Men det handlar om... när det blir kul i språket. Och, mm, eller han tycker det blir kul i alla fall. Och då har han 3 citat här som jag ska läsa. Jag var nervös inför första ligget. Det här är Björn Ferry, skidskytt, om sin insats i en skidskyttetävling. 3 HV-gubbar ska nu försöka hålla stånd i 1 minut. Detta är LG Jansson, Radiosporten, i matchen Timrå HV71. Där HV71 spelar boxplay med 2 spelare utvisade. Tjejerna ser väldigt fitta ut. Robert Laul i Aftonbladet om det svenska damlandslaget. Och då skriver Alex här, om man tittar på dem i tur och ordning så ser vi, man förstår att Björn Ferry syftar på gången i tävlingen då han ska skjuta med geväret i liggande läge. Och 2 där, man förstår att Elga Jansson syftar på att det är utmanande för HV71 att inte släppa in något mål när de bara har 3 spelare på isen. Och 3, man förstår att Robert Laul tycker att spelarna ser ut att vara i god form, från engelskans då fit. Men det uppstår onekligen humor i dessa citat eftersom de går att tolka på ett annat sätt. Sen undrar Alex liksom varför han tycker det här är kul, mm, kan man säga. Och, mm, har många frågor kring det, om det är liksom på grund av hur språket är konstruerat, att det är det här exempel, det sista exemplet, att det är ett adjektiv, att man hakar på A och att det kan lätt bli kul, eller om det är, ja, vad är det som är kul egentligen med det här? Vad säger, mm, du, Henrik?
Ja, alltså när det gäller de här citaten då, så är det ju som vitsar kan man säga. Det vill säga att stånd och fitta och ligga och sånt här, liksom, att de har de här mer ekivoka betydelserna. Men det är intressant därför att det är liksom, det handlar om ambiguitet, alltså ord som låter likadant men har helt olika betydelser.
Mm.
Och då kan det bli lite roligt så som man sätter in det i ett sammanhang kan man säga. Man får en drastiskt, en tolkning som drastiskt avviker från en gängse tolkning kan man säga.
Mm. Man får också tänka att de här kanske är sagda bara i stunden, det är inte uttänkt.
Nej, det är inte uttänkt, utan det har bara blivit så som man kan säga.
Ja.
Men det är lite grann vitsar bygger på det här, liksom, att man har en ljudform kan man säga, och så har man 2 helt olika betydelser.
Mm.
Som jag säger så här, eller man kan ha en vits som så här, ser du båten där ute? Nej, jag är färgblind.
Ja, nu fattar jag.
Färg, precis.
Färg.
Mm,
ja.
Precis.
Okej. Okay. Ja. Det här är också en prövning hur snabb man är i sin tanke. Ja, vi spelar in det avsnittet lite extra tidigt. Så här tidigt brukar vi inte spela in, så det kan bli lite trögare.
Ja, du kan. Vi kan säga så. Ja. Men Så att det bygger på det här liksom, att till exempel färgblind då, så är det färg med färg, och då finns det konceptet färgblind att man inte kan se färger, men så får man då tänka sig båtfärgad.
Ja, det tar lite.
Men sen när man kommer på det här då, så är det roligt, för då fattar man. Och humor i språket och humor på andra sätt också bygger nog också på det här, att det ska finnas en spänning, kan man säga. Ofta så är det ju så att när man säger ett skämt eller vits eller sådär, så bygger man upp det som en situation.
Mm.
Och då bygger man upp en spänning. Och så blir den här spänningen får liksom en katarsis-effekt, just kan det. Man säga då.
Mm.
Och då blir det roligt.
Just det.
Och sen är det ofta det här också med spänning och högt och lågt, kan man säga.
Mm.
Så att typiskt för barn, det är ju liksom det lägsta, det är ju kiss- och bajshumor och sånt som man tycker är roligt.
Ja, men precis. Det är ju...
De här exemplen som vi fick nu med ligg och sånt här, då är det ju det ekivoka, det sexuella då liksom, som är lite kul.
Ja. Det är ju så otacksamt att förklara humor. Det blir ofta ganska tråkigt. Men jag tycker ändå du gjorde det bra, Henrik.
Ja, alltså, i alla fall språklig humor. Så finns det ju många andra, slapstick och sånt bygger inte på samma sak.
Nej, det tycker jag är jättekul när folk ramlar. Men det är inte det vi pratar om idag.
Nej.
Du, vi ska gå vidare.
Mm.
Vi ska släppa in en lyssnare. Och det är Molly Andersson. Hej Molly!
Hejsan!
Vad har du funderat på?
Ja, jag lärde mig ganska nyligen att de här väskorna som man ofta ser äldre människor, att de heter, eller människor efter sig, att de heter Dramaten.
Mm.
Och jag har inte tidigare tänkt att de ens har ett namn och inte reflekterat vad de har för namn. Och när jag lärde mig detta så tyckte jag var ett lite lustigt namn. Och jag reagerade på att det kanske hade med teatern eller Dramaten och någonting sånt att göra. Men funderade lite på det, men släppte det efter ett tag.
Mm.
Och sen vid ett senare tillfälle så sitter jag i bil med min kompis. Vi passerar då en kvinna som drar på sån här Dramaten. Och då börjar jag återigen fundera, men varför heter den så? Och börjar diskutera med min kompis. Och där och då så inser jag ju varför den heter så.
Ja.
Dramaten, man drar maten.
Just det, ja.
Nej, men jag blev så nästan upprörd över liksom... Det kändes så dumt, så det borde man ju ha förstått för länge sedan.
Just det, ja. Men var det din kompis som sa det till dig, eller förstod du det själv?
Nej, utan jag liksom bara insåg det helt plötsligt från ingenstans att såklart, det är därför den heter så.
Ja.
Och min kompis hade inte heller gjort den kopplingen.
Nej.
Och då började jag kolla runt, och det var inte heller några andra som hade gjort den kopplingen, eller några, men de flesta hade inte gjort den kopplingen, och de fick samma reaktion som mig.
Mm.
Så då är min fråga egentligen om det finns några fler liknande ord som är som en ordvits, eller bara rent utav förklarar i namnet vad det är för något.
Just det.
Som man kanske får samma reaktion av.
Just det, någon mer sån här okänd, eller för dig i alla fall. Ja, Henrik, vad säger du?
Mm. Ja, men Dramaten är ju ett roligt exempel, men jag har inte hittat, när det gäller liksom svenska ordbildningar, så har jag inte kommit på några. Det finns kanske några till, men jag har inte kommit på några när det gäller som är liknande, kan man säga. Men sen finns det, jag tänkte ju på vissa såna här företagsnamn och sånt som förklaras. Så att jag tänkte på bilnamn, till exempel att Volvo betyder jag rullar på latin. Det kanske inte folk tänker på alla gånger. Och Audi är en tysk bil, den är lite roligt därför att den är grunden. Det betyder lyssna på latin. Och det är lite konstigt, men grundaren till Audi han hette August Horsch. Och Horsch betyder lyssna på tyska då. Så att det är liksom hans efternamn översatt till latin, kan man säga. Så när Audis historia är lite rörigare än så, men det behöver vi inte gå in på. Men det som är lite kul, vi har i alla fall några sådana franska lånord som fungerar ungefär som Dramaten, kan man säga.
Mm.
Och om man tänker sig portfölj, så betyder det ju ordagrant bära papper på franska. Port betyder bära, och följ betyder papper. Vi har portmonnaie som betyder bära pengar.
Mm.
Vi har garderob som betyder vakta kläder.
Aha, guard. Ja, det tänker jag.
Mm. Precis. Och sen har vi ju paraply och parasoll. Paraply betyder mot regn och parasoll betyder mot sol.
Mm.
Så när det gäller portfölj, portmonnaie, garderob, paraply och parasoll, så fungerar de lite grann som Dramaten, att de beskriver faktiskt vad de gör, vad de har för syfte.
Just det. Men det är inte också så att det finns en teater som heter Portfölj.
Nej,
så det blir inte lika roligt.
Nej, det är inte lika roligt att säga. Nej. Det här Dramaten verkar vara unikt i alla fall. Jag har inte kommit på några fler liknande exempel.
Nej. Vet du vem som har kommit på det eller var det kommer ifrån?
Ingen aning faktiskt. Det är också svårt att leta efter det, därför att Dramaten finns ju.
Just det. Då hittar man liksom recensioner av teaterpjäser.
Ja, precis.
När man
ja.
Söker på det i,
ja, ja. I olika källor och sånt här.
Ja. Mm. Okej, Molly, Dramaten är kanske unikt här då på något sätt ändå.
Ja, jag har en kompis som är helt säker på att det är en göteborgare som har kommit på namnet.
Det kan vara så. Mycket möjligt.
Ja.
Okej, Molly, men då kan du i alla fall, om du vill berätta om det här, för kan du ändå säga att de franska orden, garderob, paraply,
jo,
parasol.
Jo, garderob tycker jag, va? Ja. Jag ska dra på mina kompisar.
Ja. För det betyder ju bokstavligt vakta kläder. Ja. Så liksom.
Mm. Mm.
Jag kom på ett till sånt där. Det är ju passepartout. Passepartout, det är en sån här pappersram som har. Det betyder ju passar allt.
Passar allt? Passepartout. Ja. Mm. Snyggt.
Ja. Ja.
Molly,
tack så mycket.
Tack att du vill vara med oss. Hej då.
Hej då.
Hej.
Har du också en språkfråga? Maila den till spraket@sverigesradio.se.
Vill du höra en vits då?
Ja.
Okej, okay, vad är runt och låter som en telefon?
Jag vet inte.
Ring.
Okej, okay, den ska jag dra i eftermiddag när jag hämtar mitt barn som gillar ordvitsar.
Ja,
ja.
Se om man fattar den.
Ja. Mm.
För det var så när vi förberedde det här programmet, så jag tänkte ut några sådana här olika.
Mm.
Och så frågade jag ChatGPT, för att det är en sån smart. Kan du, ChatGPT, kan du hitta några roliga vitsar då?
Ja.
Och då fick jag två förslag här.
Uh-huh.
Och det första var, jag försökte starta ett företag som säljer gömda kameror. Men det gick aldrig riktigt att få verksamheten att synas.
Ja.
Inte så roligt.
Nej.
Vad kallar man en blyg ost? Halloumi.
Jag fattar ingenting.
Nej, ChatGPT förstår inte det här med humor. Och det är liksom ett sätt att illustrera att det här med humor, det är något mänskligt faktiskt.
Mm.
Och framförallt det här med vitsar och sånt där, liksom att leka med språket.
Ja, det är nog väldigt svårt för en AI-agent att klara det.
Ja.
De kommer säkert klara det i framtiden, vad vet jag. Men ja. Jag förstår vad du menar, det kräver något, kanske en mänsklig hjärna.
Ja, än så länge så är det nog så faktiskt. Ja.
Du, jag har fått ett mejl från Birgitta som skriver att hon har lyssnat på språket, något äldre avsnitt där vi pratade om pappaskämt som om det vore något nytt.
Mm.
Och det kanske det är, för jag har alltid trott att det bara var jag och min syster som redan på 50- och 60-talet suckade över vår fars skämt. Typiskt pappaskämt. Ofta ordvitsar och klassiker som varför får inte min katta ligga när telefonkatta låg? Antagligen obegripligt för dagens ungdom, skriver hon. Varför får inte jag äta småsten när direktör Svensson åt Vida Berg?
Ja. Mm.
Till exempel. Men ofta ordlekar som uppstod i stunden och som jag nog fört vidare till mina barn åtföljt av deras suckar. Ja, vad är det här fenomenet är ju när liksom ofta papp bor då drar ordvitsar och skämt och sånt som barnen inte tycker är så kul.
Mm. Ja. Det kallar man ju pappaskämt då. Ja. Det är dåliga skämt kan man säga.
Dåliga skämt? Ja, okej.
Och om vi tittar på, men ni tar ju upp det här i språket 2023 med ordet pappaskämt bland annat. Och det här är ju ganska ett nytt skämt och det finns inte, eller ett nytt ord. Ordet pappaskämt är ett nytt ord.
Men inte fenomenet då?
Nej,
nej.
Ja, och det finns inte med i ordböckerna. Det första belägget jag hittat på ordet pappaskämt är från 2010. Och i den här stora kopsen som heter Blongemix som finns på Språkbanken. Och förmodligen är det då översatt från engelska dad joke som är ett begrepp då. Men typen av skämt är ju inte ny.
Nej.
Och vi sa ju innan det här liksom att skämt är sådant att man ska bygga upp en spänning och så blir det liksom aha. Man upp. Men pappaskämt är lite sådant här att de är lite som en västgötaklimax. Man bygger upp en spänning eller något som man förväntar sig ett roligt. Och så är det inte sådär roligt då.
Nej.
Så det bygger liksom mer på en viss besvikelse. Man tänker liksom att nu ska vi ha lite kul här, nu kommer pappa sen och så är det bara inte så kul då.
Nej.
Så det blir liksom ingen riktig slutpunkt i den här spänningen som byggs upp då istället en slags mild besvikelse. Och ibland kallar man ju detta en västgötaklimax också.
Okej, det har jag aldrig hört.
Att bara rinner ut i sanden liksom på något sätt.
Okej.
Och en del historieberättare är av den karaktären också, att de vill återge en historia så kommer de liksom inte riktigt ihåg hur den slutar och sånt där. Liksom.
Just det.
Och då blir det ju samma effekt hos lyssnaren, liksom, att okej, okay, tack. Tack för att du försökte.
Ja, precis, för de här exemplen var ju så här, de var inte så roliga ändå.
Nej.
Eller det får man ju tycka olika om, men det var ju då att så här, varför får inte min katta ligga när, och så ska det stå, när telefonkatalog.
Ja.
När telefonkatta låg.
Mm. Men det är precis den reaktion man får, ja. Mm. Det är inte så himla roligt helt enkelt.
Du som är en man i, liksom, vad ska vi säga?
Gammal.
Inte gammal, men liksom inte, ja, i övre medelåldern.
Ja.
Du kanske inte själv gör så här, men vad är behovet att liksom dra ett lite dåligt skämt?
Du menar att jag ska liksom stå till svars,
ja,
för alla de här pappaskämten?
Väldigt sällan, jag håller på så här. Men nu tänkte jag, jag ställer frågan i alla fall.
Jag vet inte riktigt.
Nej.
Okay. Alltså, jag var helt oförberedd på den här frågan.
Det är den svåraste frågan jag ställt till dig någonsin i språkets historia. Ja. Vi går vidare, tycker jag.
Mm, tack. Mm.
En fråga du kanske kan svara på från Axel.
Mm.
Jag har en fundering som uppkom under dagen. Finns det någon koppling mellan garva, alltså läderarbete, och garva som är skratta?
Mm. Det är en väldigt kort och enkel fråga då.
Mm.
Och då kan vi säga att det här garva, det är ju när man då förbereder skinn och läder inför, ja, vidare arbete. Jag har ju själv en bakgrund som sadelmakare, så att jag känner till det här lite grann.
Jag vet, och därför tänkte jag att den här frågan kommer Henrik välja.
Ja, såklart. Så att verbet garva då är beredd, som har med skinn- och läderindustri att göra, det är ett väldigt gammalt ord såklart. Men den här betydelsen, nya då, betydelsen skratta, är ganska ny som det ser ut. Jag har försökt leta efter det här lite grann i svenska tidningar. Det finns en sån stor korpus på Kungliga biblioteket. Och det första belägget jag har på ett garv, alltså som ett skratt, så, det är från 1949.
Mm.
Men svensk ordbok säger 1934.
Mm.
Och det är inte klart hur ordet har fått den här betydelsen. Alltså den här betydelsen skratta och skratta och sånt där. Men om man tittar på ordböckerna så säger de att orden är besläktade.
Jaha.
På något sätt. Och jag tänker sig liksom att när man garvar skinn och läder och sånt här, så blir ju skinnet eller lädret, det blir ju väldigt rynkigt och dant, kan man säga. Kanske det är det att man förvrider ansiktet när man skrattar, jag vet inte riktigt.
Då måste man veta en del om att arbeta med läder, tänker jag.
Ja, men det tror jag att man visste förr i tiden faktiskt. Okay. Det var ju en ganska utbredd verksamhet.
Okay, okay. Mm.
Ja, så kanske, jag vet inte riktigt.
Nej.
Så det är lite oklart faktiskt hur ordet har fått den här betydelsen skratta då.
Men tror du att de har en koppling? Alltså det står så i ordböckerna, men tror du det?
Ja, det tror jag. Det är lite svårt att tänka sig vad det annars skulle kommit ifrån. Och vi har ju liknande, som, om vi tar ordet grina till exempel, så betyder det ju gråta på standardsvenska, men betyder skratta på sydsvenska.
Precis.
Så om man ska grina i Skåne så skrattar man.
Ja.
Och det är ju likadant där, att man på något sätt förvrider ansiktet. Om det är nog liksom av glädje eller av sorg, det kan inte spela stor roll.
Nej.
Men det är just det här liksom att man förvrider ansiktet på något sätt. Eller när man har de här kraftiga känsloyttringarna.
Mm.
Så att, ja, det vet inte. Lite oklart. Ordböckerna säger att de är besläktade. Men vi har inte något riktigt bra förklaring till hur den här betydelsen har uppstått.
Nej. Sten skriver till oss. Hej, man får väl anse att skratt är en del av språket. Men vet man hur man skrattade förr och i andra kulturer? Det är väl inte en naturlag att det måste vara haha eller hihi. Vet man något om detta? Menar han hur skrattet skrivs ut i skriftspråk?
Jag tror mer hur det lät, kan man säga.
Okej. Okay. Men skrattar någon hahaha?
Hahaha, hi, 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 ho, ho, ho.
För det tänker jag är så konstruerat för skriftspråket.
Ja.
Men jag kanske har fel. Du den här, jag ska inte försöka svara.
om vi börjar från början, så kan vi säga att skratt verkar vara en del av den mänskliga kulturen.
Ja.
Och man brukar infoga eller lägga till skrattet bland andra sådana här icke-verbala kommunikationssätt. Som skrik till exempel, alla skriker.
Mm-hmm.
Om man slår sig eller sånt här. Gråter, vi har folk runt om i världen, och man talar så att säga. Så att det är liksom, de här hänger ihop på något sätt.
Mm.
Och om man då tänker sig om vad forskning om skrattet, alltså hur skrattet låter och så finns det inte särskilt mycket forskning om det. Jag har hittat ett par enstaka artiklar, och i de artiklarna står det saknas forskning i princip, det är man ens om då. Det finns jättemycket forskning om humor.
Mm.
Vad som är humor, men i själva skrattet finns inte så jättemycket, hur det låter i olika kulturer och så vidare. Det finns en del forskning som handlar om varför man skrattar i olika kulturer.
Uh-huh.
När man skrattar och så vidare, och hur man skrattar.
Åt vad?
Ja, precis. Men det finns inte så mycket om hur det låter.
Men,
så,
ja. Men låter det olika? Alltså skrattar någon som pratar svenska på ett annat sätt än någon som pratar tyska eller japanska?
Ja, det gör det. Men det är ändå inte så att skrattet är kopplat till språkljud. Så när vi skrattar då, så använder vi inte bara språkljud, det vi kallar fonemer och sånt här, allofoner. Utan vi skrattar liksom universellt, kan man säga. Så att,
för det är mest något ljud som uppstår ju bara.
Ja, och det är ju spontant.
Språk också kanske, men...
Ja. Så man kan säga att man skrattar inte på olika språk.
Nej.
Men det finns ändå kulturella skillnader till varför man skrattar. Och när man skrattar och hur man skrattar. Liksom. Mm. Så att det är ändå, det är universellt men ändå kulturbundet och individuellt. Så att det verkar vara väldigt, det är en ganska komplex fråga. Så här, va? Men de tänker sig i starkt socialt reglerade kulturer som Japan och sånt här till exempel. Då är det ju så att då skrattar man inte högt på offentliga platser kanske och sånt här. Va? Som man gör kanske i västerländska kulturer där det är fritt fram liksom, att ge utlopp för sina känslor och sånt på offentliga platser. Då. Men En artikel som jag hittat då, som heter Laughter and Culture, de skriver så här att overall we argue that laughter occurs in highly similar ways across all documented languages studied to date and that listeners around the world hear laughter similarly and are able to make accurate judgments about laughter from very brief exposures. Det vill säga att man, när man skrattar i olika kulturer så både de som skrattar och de som lyssnar så är väldigt bra på att tolka vad skrattet betyder i just den kontexten.
Mm.
Så att man kan ju skratta i en slags ursäktande.
Mm.
Ursäkta, jag måste fram här. Men man kan också skratta från hjärtat och för att någonting som är väldigt, och man kan skratta av lite olika skäl. Jag tänker på, det finns en saga som heter Vigaglums saga, tror jag, på isländska och sånt. Han var ju sån att han skrattade när han tänkte på att slå ihjäl någon.
Oj!
Mm. Så att det var liksom en
men det finns ju elaka skratt också.
Ja, det finns elaka skratt också. Hånskratt finns det också vidare. Men det verkar som att de här forskarna då, som jag har tittat på, som heter Bryant och Bainbridge, de menar på att situationer när man skrattar i är samma universellt. Alltså det finns alla, de här typerna av skratt finns i alla kulturer.
Mm.
Men sen hur det yttrar sig är lite olika. Men sen säger de också, eller det verkar vara så att man har de här individuella skillnaderna som finns mellan det, så, som påverkar då, är mycket större än de kulturella skillnaderna.
Mm.
Okay, så att även den som bor i Japan kan ha ett högt bullrande skratt och så vidare. Men den som bor i Sverige kan också ha ett lågt liksom, skratt och sånt här.
Det handlar mer om vad man gör i vilka sammanhang. Typ,
ja, så här. Precis. Så. Och sen så har jag också fått ta reda på att det finns ogrammatisk skratt.
Vad är det?
Och det är om man skrattar så här, hoha, hoha, hoha. Det finns inga som skrattas här liksom, utan om man skrattar så säger man, kan ha ett ljud inledningsvis och sen så upprepar man detta så blir det ho ha ha ha, så kan man skratta, eller hi ha ha ha,
okay.
Eller ha hi hi hi, men man kan inte skratta så här ha hi ha hi ha hi ha hi.
Nähe.
Det går inte, och det verkar också vara universellt liksom, okay. att man upprepar, det är ju någon slags sammandragning av diafragman och pressar fram ljud.
Ja.
Och, men det ska vara samma ljud som repeteras, det första ljudet kan avvika men sen är det samma som kommer då.
Ja, men vad spännande. Vilken bra fråga från Sten.
Ja, jättebra fråga faktiskt.
Ja. Ja, vi ska med oss en lyssnare och det är Kristoffer Larsson. Hej Kristoffer.
Hejsan.
Hej. Du har en fundering om just humor i språket. Berätta, vad är det du tycker är kul?
Ja, det är ju, syftningsfel är ju himla kul. Då får jag väldigt roliga bilder i huvudet framförallt.
Och du skrev i din fråga här att du undrar om det finns några regler för hur de fungerar. Och om det finns genvägar för att tvinga fram dem.
Ja, precis.
Ja.
Vad det är för grundregler, om man liksom kan formulera fram dem.
Ja, förstå. Ja. Finns det en önskan hos dig att skapa fler sådana här syftningsfel?
Ja.
Men det kan man ju ändå förstå, om det är liksom att man vill förstå hur syftningsfel, varför det blir kul.
Ja, ja. Mm. Lekt mycket med ord och sånt där. Och ja, det känns ju som att det finns ett grundrecept någonstans där, för allting följer ju nästan samma mönster, känns det som, när man läser sådana. Det känns som att det måste finnas, för de är ju i grunden samma, känns det som.
Fast,
ja, det är någon twist som knäcker till det så att man får riktiga konstiga bilder i huvudet.
Bra! Henrik, finns det något grundrecept för den här typen av humor?
Mm, det finns det. Mm. Och det är ganska enkelt egentligen, och det är att outtalade subjekt ska syfta på satsens subjekt. Och det är den så kallade subjektsregeln. Och det är en del av det grammatiska maskineriet som vi har allihop liksom. Så att det är subjektsregeln som styr det här då.
Mm-hmm.
Och när man nu talar om sådana här språkfel och sånt, så måste jag nämna Purre, som hette, alltså journalisten Albert Holmqvist, han samlade under många, många år sådana här roliga språkfel då, som man hittade i en bok som heter Stilblommor och grodor.
Mm-hmm.
Och den kan man hitta inte kvar, så den är väldigt rolig på sina håll. Och också när vi talar om då sådana här syftningsfel och sånt, så måste man ta upp den här meningen som en klassiker då. halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare, kan jag icke annat än beklaga Erik den 14.
Just det, det är en sån klassiker, ja.
Ja, det är en sån klassiker då. Mm. Men andra såna här som jag har tagit från Purre till exempel. Hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara i juli.
Just det, då blir det kul för att man tänker att hon är saftig och grön.
Ja. Ja. Eller för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut.
Den förstår jag inte.
Nej, för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut. Och då är det tanken att en människa ska bli frisk, men här är det ju tanden som ska bli frisk då, liksom. Mm-hmm. Så det är lite konstigt sånt här. Mm. Så att alla de här exemplen är sådana att det bryter mot den här subjektsregeln då.
De bryter mot subjektsregeln.
Ja, eller rättare sagt, vi tolkar dem gärna som att de följer subjektsregeln. Ja. Men då får vi en väldigt konstig tolkning då. Ja. Och då är frågan, var finns det då sådana här outtalade subjekt? Och då finns de ju bland annat i infinitivfraser, till exempel då för att bli frisk eller så här. Ganska vanligt är att vi hittar dem i sådana här satser som dörren öppnas genom att trycka på knappen. Mm. Det är ju inte dörren som ska trycka på knappen.
Nej.
Det blir inte så roligt, men i predikativ fraser då, som hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara juli, ett predikativ fras. Vi har det i medfraser, vi har ett exempel här då, autentiskt. Med så många skadade spelare ska vi nog kunna slå Bajen på lördag.
Okej, okay. Ja, alltså okej, okay, då blir det att egentligen är det Bajen som har skadade spelare, men det blir, syftningsfelet blir att vi har så många skadade spelare och då ska vi ändå lyckas klara
dem. Ja. Så det blir lite konstigt. Och ja. I relativsats så där som syftar då på har en subjektfunktion. Så man kan säga så här till exempel. Ett mindre parti handskar för barn som legat i skyltfönstret säljs till halva priset.
Ja.
Det är typiskt så här liksom, att man syftar på barnen har legat i skyltfönstret. Mm. Så att det finns sådana här uttalade subjekt i ett antal olika konstruktioner, språkliga konstruktioner. Mm. Och då kan man då få fel syftning kan man säga då. Mm. När de bryter mot subjektsregeln helt enkelt.
Vi har fått några exempel från en annan lyssnare som också tycker det här är kul, Kristoffer. Det är en lyssnare som heter Björn. Och han vill gärna påpeka att han inte är någon språkpolis, men att han är en språknjutare. Och när han just läser alltså, texter i sociala medier, insändare och annonssajter, där hittar han sånt som han tycker är kul. Och då har han några exempel. En ung insändarskribent skrev följande. Det är skrämmande att allt fler av mina kamrater börjat knarka. Det värsta är att de blir yngre och yngre. Kristoffer, tycker du att det var kul?
Ja, den är ju toppen.
För då är ju liksom tolkningen att de blir yngre och yngre av att knarka.
Mm.
Ja. Det var ett hemskt exempel. Men ja. En annan här då, en från en annons. Är det någon som har en gammal cykel till en 7-åring som bara står och skräpar? Kul, inte kul, Kristoffer?
Ja, helt i min stil. Ja.
Det är din stil, ja. Mm. Annons. Säljes elgitarr för barn med förstärkare. Ja. Mm. Men det är så du menar. Men okej, Henrik, det som svaret var här, det har med subjekt att göra.
Ja, det har subjekt att göra. I det första exemplet här, liksom, det värsta är att de blir yngre och yngre. Då är det ju subjektet D då som får så det där är ju ett utsatt subjekt, så att det inte är outtalat. Utan D syftar ju då på att allt fler av mina kamrater, så att säga.
Mm.
Så att det är ju inte den typen av subjekt, ett användning av subjektsregeln som jag gav exempel på, utan en annan konstruktion. Men de andra är typiskt sådana med en 7-åring som bara står och skräpar, där vi får liksom en relativ sats, eller barn med förstärkare där vi har en medfas. Då.
Och då är det så här, är det cykel eller 7-åringen som man syftar på? Vilket av de subjekten?
Ja.
Ja. Där har du det, Kristoffer. Där har du grundregeln.
Mm.
Hur känns det?
Ja, men det är suveränt.
Ja. Mm.
Men jag kan säga det är jättesvårt att konstruera sådana här exempel. Utan de är roligast alltid när de är spontana och oavsiktliga.
Ja.
Men det var nästan det jag anade. Men, ja.
Kristoffer, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
Tack så mycket.
Tack, hej då.
Tack, hej då.
Hej,
hej. Henrik, nu har vi svarat på alla språkfrågor som handlade om skoj i språket.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Vill du ha en
ordvits?
Ja.
Ja.
Okej.
Okay. Det är inte en AI-ordvits?
Nej, det här har jag kommit på själv.
Okej. Mm, du vill gärna höra det.
Okej. Okay. Vad är runt och låter som en ful gök?
Okej, det är inte ring då, för det var det förra svaret. Jag vet inte.
En gul lök.
Gul lök. Åh, kul och dumt.
Visst.
Henrik Rosenqvist, inte bara professor i nordiska språk, utan också en ordvitsare.
Om jag måste.
Tack för idag.
Tack för idag.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vill du lyssna på fler avsnitt av Språket, då finns det väldigt många. Och du hittar dem i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.